I'm the bangara. I'm the bangara.
Bangaranga. What does bangaranga mean? Varmt välkomna till Schlagerfesten som nu har landat efter 10 intensiva dagar i Berlin och...
Nej.
Berlin?
Nej. Inte ens nära faktiskt.
Det rimmar. Ja. Vin. I Wien har vi varit. Och sen skulle jag då komma till att vi har haft också 5 härliga lediga dagar där vi har återhämtat oss, men tydligen inte.
Nej, tydligen inte tillräckligt i alla fall. Men jag har fått rösten tillbaka, bara en sån sak.
Ja, det är härligt. Ja. Och vi är ju då Elaine.
Och Anders.
Och det är vi som gör den här fantastiska podden och har den otroliga förmånen att därför få följa både Mello och Eurovision Song Contest på plats varenda år.
Mm, och nu är det över för den här säsongen. Det började i Linköping i januari och nu är det slut. Det är härligt sommarväder, vi ska ut och dricka lite bubbel i solen när vi är klara här och ja.
Det är våran gamla tradition,
ja.
Sen 2 år tillbaka,
sen 2 år. Ja.
Att vi liksom firar att vi har tagit oss igenom ännu en säsong och framförallt överlevt ännu ett Eurovision. Och det började ju då efter Malmö när det var lite extra jobb framförallt för mig.
Ja, och det var ju på många sätt ett traumatiskt Eurovision för många. Mm. Och vi kanske ska börja där, i den politiska änden, jag vet inte.
Ja, vi tar det trödiga först.
Ja, men lite så, för att nu var det ju ett... rekordlågt antal deltagande länder i år. Det var bara 35 stycken trots att 3 stycken då kom tillbaka. Mm. Och det beror ju på, som ni vet, att 5 länder valde att stanna hemma på grund av att Israel tillåts delta. Mm. Och det här är ju en blöt filt som ligger över hela tävlingen. Det är inte alls så som det var i Malmö.
Nej.
Där alla liksom gick som på äggskal hela tiden, utan det är betydligt mycket öppnare och friare och roligare, men det ligger hela tiden som en filt. Mm. Och resultatet vet vi allihop alltid liksom är sådär. Ja, det är ju Israel eller någon annan.
Exakt.
Och när vi satt där under den här omröstningen, det var kanske en av de häftigaste omröstningar jag varit med om, ska jag säga.
Du säger häftig, jag säger obehaglig och läskig och rörig.
Ja, men jag var så in the zone i den jag satt en timme alltså. Jag var helt yr i huvudet efteråt. Men det märktes ju liksom att när det stod klart att Israel inte längre kunde vinna därför att det var för mycket poäng kvar. Mm. Och det här var ju innan då Australien och Bulgarien hade fått sina tittarpoäng. Mm. När det här började sprida sig, det var ju jag och Tobbe Ek från Aftonbladet som upptäckte det samtidigt ungefär, och sen så spred det sig. Så var det ju liksom total eufori i princip hela mediecentret. Och framförallt när resultatet då kom. Mm. Då fanns det ju en liten grupp med israeler som var ledsna och sen var övriga överlyckliga. Mm. Och jag har sett mängder med videor inifrån arenan, exakt likadant där.
Folk står från... liksom och håller andan, ja. Tills man får veta att Israel inte vinner.
Ja, och så var det på viewing party på Euroclub. Mm. Och jag har sett bilder från Rathaus, alltså Eurovision Village. Mm. Alltså det är exakt samma mönster överallt. Man skiter egentligen i vem som vinner så länge det inte är Israel.
Ja, men, och så kan vi ju inte ha
det. Nej, vi kan inte hålla på så. Och nu det här var det 3:e året i rad som vi sitter på det här viset. Ja. Och vi kan inte. Och jag vill då vara jättetydlig med att det här är inte ett politiskt ställningstagande från min sida.
Nej,
utan
nej.
Det här är ett rent neutralt konstaterande av att så här är det. Mm. Det är så här människor reagerar och så här människor tycker. Och det beror naturligtvis på att om Israel skulle vinna så skulle man in i det längsta hävda att man ska arrangera det i Israel.
Mm.
Och då vet inte jag riktigt hur den här tävlingen skulle se ut. Jag är helt säker på att den skulle överleva i någon form därför att det finns för mycket kärlek för den runt om på hela kontinenten. Men ett Eurovision i Israel, det är inte många länder som skulle åka till. Jag är helt övertygad om till exempel att SVT skulle hänvisa till brist på säkerhet och stanna hemma.
Mm.
Och så skulle väldigt, väldigt många andra länder göra och så blir det någon liten minivariant där nere. Och det är sånt som kan riskera att helt enkelt döda hela formatet. Så det är ju där vi står.
Ja, och det som är, alltså under en kort period när vi satt där inne och det verkade som att Israel skulle kunna vinna fortfarande, då kände jag en liten del av mig så här, men låt dem bara vinna då. Så får vi det överstökat, så får vi se vad som händer, hur kommer det bli, för vad som har hänt nu när Israel än en gång inte vann utan bara var på vippen att vinna, så har vi skjutit problemet framför oss ett år till. Och EBU kommer säga, det funkar jättebra, vi kör så här ett år till. Och så sitter vi där igen.
Mm.
Och därför känner jag, men låt dem bara vinna nu då, så vi bara slutar skjuta problemet framför oss. För det blir ju också en orättvis bild av Eurovision-historien på något sätt, att Israel alltid kommer tvåa, fast de faktiskt inte förtjänar det rent låtmässigt, men de kommer ju för evigt stå i historieböckerna på den här placeringen.
Ja, de har ju fått de här poängen, ja, så är det ju.
Exakt.
Och nu var de ju faktiskt då bara trea i televoten. Man var efter både Rumänien och Bulgarien. Mm. Och det här kommer naturligtvis EBU och flera medlemsländer också visas som, eller använda,
ja,
som belägg för att, ja, men de regelförändringarna vi införde
hjälpte
och fungerade. Mm. De fick uppnådd effekt.
Mm.
Och det är klart att nu har vi bara ett år, men det verkar ju som att det faktiskt var så.
Ja.
Att det faktiskt hade en sån effekt. Men det spelar liksom ingen roll, för vi satt där fortfarande.
Ja.
Och det var 95% av alla människor hoppades på att vem som helst utom Israel vinner.
Ja.
Och det är ett krasst konstaterande. Och då kan vi kan inte hålla på så. För Nej. Det kommer att döda den här, det kommer att döda formatet, det kommer att döda engagemanget i det.
Ja, det förstör ju, i alla fall för mig känner jag kärleken för tävlingen. Att jag helt plötsligt inte... Alltså jag hejade inte på någon, utan det var bara så här, inte någon jag hejade på.
Nej, men när det blir så bara, vi skiter i lite grann om det blir Australien eller Bulgarien. Det är ju ointressant, utan ja.
Ja.
Vad ska vi säga mer om deltagarna?
Ja, precis. För min fråga blir då, det kan ju inte bara vara vi som känner så här, att det fortfarande är en kapad tävling på något vis, eller Nej. Vad vi ska kalla det. Tror du att, oavsett att Israel inte vann nu, att fler länder kommer hoppa av till nästa år?
Jag tror att det är en blandad påse. Jag har försökt att fråga runt lite till vänner och bekanta. Jag sprang runt lite även i presscentret direkt efter resultatet. Och det var ju en samstämmig bild jag fick därifrån. Både från delegationsmedlemmar, men också medlemmar ur liksom mediekåren från massa länder, att ja, men vi kan inte hålla på så här.
Nej.
Det var liksom den samlade känslan, men nu har vi gjort det här 3 år, vi kan inte ha det så här fler år.
Nej.
Vi måste kunna lösa den här situationen. Men vad gäller deltagarländerna då, om vi börjar med de 5 som har hoppat av, så är jag ganska säker på, eller så här, det har inte kommit några tydliga signaler från någon.
Nej.
Ingen har liksom sagt någonting officiellt. Vi tror väl att Island, Irland och Spanien fortfarande är ute.
Mm.
Där finns liksom ingenting som tyder på att det skulle förändrats.
Nej.
Slovenien har ju bytt regering nu i dagarna.
Just det.
Till en, som det beskrivs, jag är inte kunnig i slovensk inrikespolitik,
så
människor kan ha andra uppfattningar, men som det har beskrivits där jag har läst, så är det alltså en mittenhöger regering med en mycket Israelvänlig premiärminister.
Okay.
Och nu är ju RTV Slo, alltså det slovenska tv-bolaget, de är ju fristående, så att vad de gör är inte kopplat till regeringen.
Nej.
Men det skulle ju kunna betyda att man ändrar på det här till nästa år, att Slovenien där kommer tillbaka. Också det faktum att vi nu är på Balkan, alltså Bulgarien,
ja,
sänker kostnaderna något enormt.
Just det.
Så fort man kommer utanför Norden eller de tyskspråkiga länderna, så går priserna ner ganska kraftigt, och då blir det mycket, mycket lättare för sådana små tv-bolag som Slovenien att kunna göra det hela. Så att Slovenien skulle möjligen kunna vara med. Nederländerna har det pratats om, det är många som tror att de kommer tillbaka nästa år. Och här har jag försökt att forska lite, att nej, det finns ju ingen officiell signal. Däremot är det ju så att Nederländerna sitter med i referensgruppen ett år till.
Mm.
De har en representant där, vilket innebär att de kommer ju vara med vid bordet när det här diskuteras. Så att de är inte ute på det sättet. Sen vad de då kommer fram till, och om de ser anledning att komma tillbaka, vi har ingen aning.
Nej.
Många tror att de kommer att komma tillbaka, men det finns inte några officiella sådana signaler egentligen.
Nej, och så här, ska man nu vara krass, så är det ju så att om ingenting förändras, så ska de ju inte komma tillbaka.
Nej.
För att då är det ju fortfarande samma som de har sagt nej till tidigare. Men vi kanske kan förvänta oss då istället snarare att fler länder hoppar av.
Vi vet att Belgien, där är det VRT, men man har ju i Belgien ett system att den franskspråkiga och den nederländskspråkiga tv-bolagen växlar vartannat år.
Mm.
I år var det franska bolaget, nästa år är det nederländsktalande VRT:s tur. Och de har redan gått ut och sagt att vi kräver en omröstning om Israels vara eller icke vara.
Mm.
Och jag tror de krävde också någon sån här, en starkare förklaring för, jag vet inte, fred och någonting.
Ja.
Ja, någonting sånt, att man starkare ville förknippa varumärket Eurovision med den sortens värderingar.
Ja.
Och en sån en sån omröstning har man ju redan sagt nej till igen, ja, den, i the membership av, av EBU. Så att det kommer det inte bli. Så Belgien kommer inte att vara med nästa år. Vän av ordning frågar, kan inte det franska bolaget hoppa in då och vara med istället? Och jo, det kan de. Det finns ingen regelmässigt som hindrar det. Men de här två lever ju symbios med varandra. De brukar respektera varandras beslut. Och det fungerar för dem också att de bara är med vartannat år. För det blir ju bara halva kostnaden.
Ja, såklart.
Så att det, därför så är det är högst osannolikt att franskspråkiga bolaget skulle hoppa in istället och bryta den där trenden. Utan då kommer Belgien att stanna hemma. Portugal var ju lite grann på vippen. Här har jag fått det förklarat för mig att från insatta personer att Portugal är ett så litet tv-bolag, RTP. Till skillnad då från Spanien och Nederländerna som är stora och tunga, så är RTP ett litet bolag i utkanten av Europa och befinner sig lika långt från centrum som vi gör. Och man har också en plats i referensgruppen. Och då kanske man tycker att det är politiskt viktigt för sitt deltagande i EBU att också vara med i Eurovision. EBU är ju naturligtvis, som de flesta vet, är ju i första hand en informationsutbytesorganisation där man utbildar, tränar, stöttar public service, köper in rättigheter. Det är ju vad EBU egentligen gör, och så finns ju den här lilla sidoverksamheten som är Eurovision. Så att, nej, men deras politiska påverkan inom EBU, så tror man kanske att nej, men då stannar vi nog i tävlingen för att det ser bättre ut när vi ändå har en plats i referensgruppen.
Och Norge, hörde jag några rykten om?
Ja, de har det ju svårt med sin hemmaopinion. De har svårt att få in namn till Grand Prix på grund av det här. Och vi träffade ju en journalist från Norge som var ganska säker på att NRK stannar nog hemma nästa år om ingenting fungerar. Så att, eller om ingenting förändras. Så att utav de här, och det är väl de vi pratar om, så att vi har nog ytterligare ett land som försvinner. Eller två länder, möjligen om vi räknar in Norge. Och möjligen då att Slovenien kommer tillbaka, kanske Nederländerna. Det är väl där vi står. Sen har vi då det här med Ungern som vi pratade om redan tidigare. Här har ju faktiskt presidenten uttalat sig nu i veckan och sagt att han har instruerat sin kulturminister att undersöka möjligheterna. Han var också väldigt tydlig med att det här är ingenting som en regering fattar beslut om, det är ingenting som en president fattar beslut om. Men jag har bett min kulturminister undersöka vad som skulle krävas. Därför att jag tycker det är konstigt att Ungern inte skulle vara representerad på en sån här arena. Så Ungern lär komma tillbaka. Nordmakedonien har ju också bekräftat.
Man kommer de går mot strömmen och bekräftar. Vi är med nästa år. Det låter kul.
Och det var kanske inte jätteoväntat nu när man hamnar i ett grannland.
Det var det jag tänkte säga, det var väl lite därför.
Nordmakedonien har ju aldrig haft några politiska skäl att dra sig ur, utan det har ju varit rent kostnadsmässiga, man har inte råd. Nu åker man till ett grannland som är mycket, mycket billigare, de pratar samma språk. Bulgariskan och nordmakedonskan är mycket, mycket lika varandra. Och då är det kanske inte så konstigt att man väljer att hoppa på tåget igen. Så att där står vi. Low-key Slovakien pratade faktiskt redan, man hintade redan förra året att jo, men vi har nog börjat fundera på det här igen, inte för 2026 men kanske till 2027. Och det beslutet underlättas nog av att man är i ett land som ligger nära och är billigt. Så kan vi väl säga. Så att vi har nog tre länder som möjligen är på väg tillbaka där också, vilket innebär att vi då förmodligen ändå skulle kunna vara uppe på en 37 länder någonting.
Just det.
I Bulgarien. Förutsatt att ingenting händer, för nu går vi vidare till vad händer i Israel då?
Ja, gud, ja, nu! För nu här, ni!
Här är det ju så att Netanyahu som är premiärminister, han har ju sedan länge velat privatisera Kan, alltså public service tv-bolaget, deras SVT. Det här ville man göra redan 2018. Låg det ett lagförslag framme på Knesset, alltså det israeliska parlamentet, om att sälja bolaget. Men det som händer om man privatiserar bolaget är att då kan man inte längre vara medlem i EBU, för det är till för public service-bolag bara. Privata bolag kan inte vara med. Och då hade man ju precis vunnit med Toy och skulle hosta i Tel Aviv. Och för att inte då utsätta sig för någon sorts liksom internationell... Ja, och det skulle bli bökigt helt enkelt, för då skulle man arrangera någonting som man inte fick tävla i själv.
Just det.
För att inte göra det så bordlade man helt enkelt den här frågan. Och sen vet inte jag riktigt vad det är som har hänt därefter. Men han vill ju fortfarande sälja. Därför att man tycker att Kan kosta för mycket pengar. Och det finns redan en stor mediediversifiering i de privata alternativ som finns. Det är de argumenten som förs fram i Israel. Det finns också andra förslag som handlar om att nej, men vi ska nog behålla Kan, men vi ska juridiskt belägga dem med vissa begränsningar vad de får och inte får göra, vilket i allt väsentligt betyder att politiken tar plats in i newsroom.
Just det, och då får man inte heller
vara med. Inte heller vara med. nu, det som just nu pågår är helt andra politiska frågor som är uppe på agendan, och det här har ju lett till att Knesset i veckan faktiskt röstade för att upplösa sig självt.
Mm-hmm.
Så att parlamentet har upplöst sig självt, eller det här ska gå igenom, det ska tröskas igenom lite kommittéer och bekräftas och sådär. Men troligen innebär det att man står inför ett nyval i troligen då september.
Ja.
Och det ordinarie valet skulle ha varit i oktober, så att det är ingen jätteskillnad. Men, och då vet vi ju inte riktigt vad som händer. Om det här blir i september, då verkar den allmänna tron vara att ja, men om Netanyahu kan sitta kvar och bilda en ny regering, då kommer han att gå vidare med någon sorts plan för Khan.
Just det.
Som innebär då att möjligen att Khan kan vara kvar i EBU längre.
Uh-huh.
Och då har ju liksom, för Eurovision-delen så har ju då frågan löst ut sig.
Just det.
För då är Israel inte och Khan inte medlemmar i EBU. Då kommer alla de här fem länderna som har bojkottat tillbaka. Norge stannar naturligtvis.
Uh-huh.
Och vi får tre nya länder dessutom. Så att vi skulle faktiskt kunna stå med 41-42 länder i Bulgarien helt plötsligt.
Hade inte varit supertrist, tycker jag.
Nej, det hade varit jättekul. Ett annat alternativ är ju då att Netanyahu inte kan sitta kvar och inte bilda en ny regering, utan man får oppositionen som lyckas ta över och styra. Och då kanske man inte löser frågan om kan, men möjligen så löser man ju själva kärnfrågan då.
Ja.
Utan att gå in på några andra detaljer. Men man kanske får en annan hållning i den konflikten som pågår med Hamas och på Gaza i Västbanken och så vidare.
Ja.
Så att vi får se vad som händer. För det här är ju, ja, det är ju fortfarande det som är kärnfrågan. Och det är naturligtvis skittråkigt att det är det vi sitter här och pratar om. Och inte om liksom vilka jurygrupper som gav vem poäng och sådär. Men ja, nu har jag läst på om det här också.
Ja, men nu är det också så här det är i Eurovision. Ja. Så nu får vi bara leva med det. Och nu har vi ändå lärt oss att det kommer att bli ett spännande höst helt enkelt för Eurovisions vara eller icke vara, bara på grund av ett lands egentligen beslut.
Ja, precis.
Ja.
Och den här frågan är ju inte färdig diskuterad naturligtvis.
Såklart inte.
Utan den kommer att fortsätta. Och är det så att Israel är med nästa år, så är sannolikheten åtminstone väldigt hög. För att vi sitter så här om ett år igen och säger samma saker.
Men då kan vi bara kopiera avsnittet från i år. Då behöver vi liksom inte göra ett nytt.
Nej, då går vi bara direkt ut på balkongen och dricker champagne. Det blir fel.
Exakt som vi har köpt i Sofia.
Ja.
Men, ja.
För vi tror ju på Sofia, ska sägas. Det finns fler städer som har visat intresse, och så är det ju alltid. Det är ju städer som inte har en aning om vad det innebär att hosta Eurovision, som tror att ja, men det verkar väl kul i ett tv-program, det kan vi väl ha här.
Ja, men Burgas är ju det andra stället som jag förstår som har en tillräckligt stor arena åtminstone.
Ja.
Och de har väl ändå en hel del hotell, det är väl någon form av turistort. Så att Burgas vore väl inte helt omöjligt egentligen.
Jag vet inte hur man tar sig dit.
Är inte det där man landar, tror jag. Jag tror man flyger till Burgas.
Ja, kanske. Men det är inte en sån charterdestination i så fall.
Men eller? Hur kul att vara på en charterdestination. Jag säger Eurovision is Sunny Beach. Tack!
Ja, ja, det är ju det där med arenan och sådär.
Ja, jag vet. Men då kan det vara utomhus kanske, som Cypern hade planerat.
Ja, ja, absolut. Nej, vi får se. Men Sofia är väl ändå det som är naturligtvis det mest naturliga. Och det är ju redan väldigt, väldigt uppbokat bland hotell och så vidare. Som det alltid blir. Det ska i alla fall bli väldigt, väldigt kul att få åka ut på ett litet äventyr.
Ja, det kommer det bli.
För att det är det ju nu. Det är ett land som inte har arrangerat det tidigare och som inte har en aning om vad de egentligen ger sig in på. Men de verkar ju fast beslutna, för det har ju bara gått en vecka.
Ja.
Och redan på söndagen efter segern så pratade deras head of delegation för Bulgarien, pratade med premiärministern. Och tog emot lyckönskningar, och sen träffades också premiärministern och kulturministern på måndagen för att diskutera. Och man är liksom redan igång med att sätta igång få ihop en organisation kring det här.
Man är pepp.
Man har så här, Bulgarien har nästan aldrig vunnit någonting.
Typ,
så att nu har vi chansen, nu ska vi visa det här. Det har redan kommit preliminära uppgifter på att man kommer att satsa någonstans mellan 20 och 30 miljoner euro.
Har de det?
Ja, alltså 20-30 miljoner euro i en statsbudget är ju ingenting ens för Bulgarien.
Nej.
I synnerhet inte om det kommer ett antal 10 000 gäster och spenderar väldigt, väldigt mycket pengar.
Nej.
Så är det en ganska bra investering så länge man har koll på sina kostnader och lägger dem på rätt ställe. Och
ja.
Men ja, Bulgarien då vann Bangaranga Dara. Det har vi ju, vi har ju konstaterat redan då att ja, det är första gången som de vinner.
Ja.
Det är också, de har varit uppehåll och varit borta i 4 år och kom tillbaka och vinner direkt.
Jättekul.
Det är den största segermarginalen i poäng någonsin.
Just det.
Det är lite orättvist eftersom vi har flera olika poäng. Egentligen skulle man väl räkna det där procentuellt och det har jag inte gjort.
Nej.
Men
nej.
I rena poäng så är det den högsta någonsin. Och det är första gången sedan 2017 som tittare och jury är överens om vinnaren.
Kul.
Och bakom har vi ju faktiskt lite svenskar.
Jajamän.
Dara är ju från Bulgarien, det vet vi. Men både dansarna och koreografin och numret är ju skapade av svenskar. Och vi sprang ju på, eller jag sprang på, medan du stod och väntade på Felicia.
Ja.
Så tog jag ett litet snack med Benke och Kisha som koreograferade det här numret. Jättestort grattis hörni.
Ja, tack snälla.
Hur känner ni er? Känner ni att det var liksom, ni vann?
Men jag tycker att vi hade en stor del av det.
Alltså, absolut.
Numret har ju verkligen en tydlig prägel. Och
men det sen, kräver ju en artist som kan äga det.
Ja, precis. Det är alltid 3 delar i det. Det är, liksom, det är låten såklart, artisten och stagingen tror jag. Liksom, får man ihop det där liksom, till ett bra paket, då har man en bra chans. Liksom.
Hur föddes idén till det här numret? Det måste ju vara en sjuk hjärna med nu.
Ja, det är våra hjärnor. Nej, men Dara pratade mycket om en ritual i början. Och det finns en bulgarisk figur som man säger, som heter Kukeri, som gör liksom, som väcker andarna och skapar liksom, att man blir mer grundad i sig själv. Tittar inåt, så att säga. Och det blev jag lite inspirerad av. Liksom hela, alltså dansens rituella. Och musiken är ju så tycker jag också. Så att det finns en tydlig idé där. Och sen, jag vet faktiskt inte hur vi hamnar i det här rummet. Som är liksom ett tråkigt, vad ska man säga, fan vet jag vad det är. Vi vill inte sätta ord på vad det är heller. Men,
egen tolkning vart vi befinner oss.
Jag noterade bara att klockan gick fel. Men
det var faktiskt, fan vad kul att du sa det. För att det var faktiskt väldigt meningen. Vi satte den på 1.
Ja.
Men jag tycker alltid att det är ointressant att sätta den på pricket. Så vi puttar över några minuter med en flit. Det är väldigt genomtänkt så att säga. Och det var någon annan som såg det. Att så här, det skapar liksom en liten grej. Att den är bara lite fel. Och det är ändå en grej som jag tycker man...
Hur gick repetitionerna? Hur var det liksom... Från första stället här tills finalen nu. Det måste ju ha varit fruktansvärt mycket att jobba på under vägen, menar jag.
Ja, men det har absolut varit en resa. Vi har kämpat på väldigt hårt med det här numret. Det är stor skillnad från första repet.
Men det är svårt. För att vi har ju skapat ett rum som är jättesvårt att ljussätta. Lamporna når ju inte in på samma sätt. Så att det har ju varit en utmaning där man måste vara på scenen för att göra numret.
Med mycket rörliga kameror som ska röra sig på en trång yta. Och hela rotationen med rummet har också varit tekniskt svårt för att få till rätt och rätt vinklar och tempo. Det är ett svårt nummer att genomföra och det krävs tid och rep. Och det är svårt här, man får ju inte så mycket tid. Så det är svårt att göra svåra nummer, men det är så kul att vi...
Man kämpar igenom det, att det lyckas.
Ja, produktionen har kämpat också. Ja, det känns det.
Och nu har vi Bulgariens första seger och det är den... första segern sedan 2017, där jury och tittare är överens.
Ja, det är det. Va? Vi hör nya saker hela tiden.
Ja, och jag hörde att det var den största segern.
Ja, i alla fall på mycket, mycket länge.
Mellan ettan och tvåan,
så att säga. Ja.
I alla fall på mycket, mycket länge. Men det är första gången sedan 2017 som tittare och jury har varit överens om första platsen.
Det är otroligt. Det säger faktiskt väldigt mycket.
Att det är så himla kul alltså.
Men
vi trodde inte juryn att de skulle digga det. Det trodde vi nog inte. Vi trodde nog att publiken skulle gilla det. Men kanske inte så här, gör den faktiskt.
Kukeri.
Kukeri.
Ja, allt löser sig med lite kukeri.
Ja. Men det vet vi sedan gammalt.
Ja, det.
Men jag har ju sett det också, att Dara var ju i Sverige och repade på den klassiska House of Shapes-studion.
Ja.
Så att, och ni som lyssnar på den här podden vet ju att hon är ju en stor stjärna i Bulgarien redan sedan många år tillbaka. Så det är klart att hon är duktig på att dansa och det är klart att hon kan det här. Och det är ju så välförtjänt. För alla inblandade.
Ja. Det enda som är lite, lite tråkigt är väl möjligen att det förmodligen finns ryska pengar i det här. Med Filip Kirkorov.
Ja.
Samtidigt så, jag menar, han kan inte vara med och skylta med det. Det är inte så att Ryssland tjänar någon propaganda på det här på något vänster. För de får inte synas. Men, och sen möjligen också då att man utbyter jury 12-or med Malta. Det är en sån grej som...
som man kan börja fundera på hur det gick.
Ja, det kan vi fundera på.
Ja.
Och så säger vi inte mer om den sakens skull. Utan... Nej. Så var det.
Så var det.
Det finns ju ytterligare en stor fråga som har liksom hägrat över den här veckan. Och det är bara, hur kan oddsen ha så fel?
Ja, Anders, du som är oddsälskaren av oss här.
Ja, och då ska vi väl börja med att säga att när vi gjorde vårt avsnitt om favoriterna så var ju inte Bulgarien med, för de fanns inte med i oddsen topp 5 och de var ganska långt ner. Jag vet inte exakt var de låg då, men betydligt längre ner på listan än... De var inte i närheten av topp 5.
Men jag plockade upp dem.
Du plockade upp den och som jag tror jag sa att den hade ju varit bland mina topp 3 också.
För att absolut. Det ska du ha.
En sån här som är klart underskattad och som jag verkligen tror är ett resultat av att väldigt mycket av spelandet sker i väst. Och man var inte alls med på den här förflyttningen som har skett österut i de som röstar.
Som du ändå var inne på i våra avsnitt.
Ja, sen var det väldigt svårt att veta hur det skulle slå.
Ja, exakt.
Och var någonstans det skulle slå. Men jag tycker att Bulgarien vann och att Rumänien kom tvåa.
Ja, det är
ganska tydligt.
Det är det verkligen.
Ja. Mm. Sen ska vi ju då säga när det gäller odds att, och nu blir det en liten skola i det här då, att odds kan per definition inte ha fel.
Jo.
Nej. Odds är ju inte någonting som säger vad som ska hända.
Nej.
Utan det är någonting som bedömer sannolikheten för att någonting ska hända.
Mm.
Och sannolikheten är aldrig noll. Utan det man sa var bara, det spelarna trodde på var att det var en väldigt, väldigt låg sannolikhet att Bulgarien skulle vinna tills dess att man såg numret. För då klättrade hon ju väldigt, väldigt snabbt.
Ja.
Och när vi var framme på finaldagen så låg hon ju faktiskt trea på oddset.
Ja.
Med någon sån här implicerad, om det var 10-11% sannolikhet att vinna eller någonting sånt.
Men Finland hade ju 40% chans att vinna.
Ja, men 10% är ju inte noll.
Nej, absolut. Och 40 är inte 100.
Nej, nej. Och sen är det ju så att i och med att Finland var favoriter så länge så låg det ju redan så mycket pengar på dem i botten liksom, att det går ju inte att förändra ett odds hur mycket som helst. Om du redan har gått in 100 miljoner dollar på Finland, så bara för att det nu de senaste dagarna har gått in 20 miljoner på Bulgarien, nu hittar jag bara på siffrorna så måste ju oddset fortfarande reflektera att det är 5 gånger så mycket mer pengar på Finland som på Bulgarien.
Men om vi tänker Sverige då? För så fort Felicia hade uppträtt på lördagskvällen så steg ju vi klättrade ju på oddsen upp till liksom sjunde plats på oddsen.
Ja.
Men vi landade på en 20:e plats.
Mm. Och det här tror jag också är den här väst-öst-grejen. Att spelarna sitter i väst och såg Sverige som brukar komma bra.
Och
göra ett jättebra nummer. Låg väldigt, väldigt bra till i liksom startordningen och liksom det satt skitsnyggt och då kände man att men det är nog en topp 10 ändå ungefär och började satsa på det, så att det är väl vad som hände. För om vi ska prata om Sverige, jag vet inte riktigt, jag skulle nog vilja prata klart lite om oddsen.
Jag var på oddsen.
Vi har ju det har ju skett en stor förändring i vad vi i media får se och rapportera om. Mm. Och det här gör ju då att de odds som sätts, liksom, vi får full sanning. Vi får veta för mycket, mycket mer, mycket senare än vad man har gjort tidigare. Och därför blir den här träffsäkerheten och vad spelarna tror tidigt, det blir helt enkelt en sämre förutsägelse.
Mm.
Och det ska vi ha med oss framåt. Att när vi tittar på oddsen i april, de säger kanske inte hela sanningen. Sen är det fortfarande så att det är ganska osannolikt att någon som ligger utanför toppen faktiskt går och vinner. Det är extremt sällsynt.
Ja, men det sa du ju i vårt oddsfavoritavsnitt.
Ja.
Sen blev det så ändå.
Ja.
Och det var lite kul, för då sa du så här, nu har ni förmodligen hört någonting om den som kommer vinna. Men det fick man ju i alla fall, fast i avsnittet efter.
Ja, men exakt. Så
vi hade ändå mer än.
Eller så var det då så att det här var ett år på 15 när den inte finns där. Och så var det. Det är bara en bedömning av sannolikheter. Men det gjorde ju att man inte, spelarna bedömde inte den här låten som trolig att vara tillräckligt bra.
Nej.
Och det kan jag någonstans förstå, för att den ramlade på plats först när man såg det här fantastiska numret. Det var ju där det blev ett ögonblick av det.
Gud ja.
Men om vi ska då gå över och prata om Sverige lite.
Vänta, jag har en fråga först.
Absolut.
Jag och min konspirationshjärna, Anders. Mm. Alla de länder som kom tillbaka, det var ju Rumänien, Bulgarien
och Moldavien.
Alla de tre hamnade i topp 10.
Mm.
Är det en slump att de råkade vara så bra? Eller var det lite välkommen tillbaka poäng, tror du?
Det kan jag hellre upp lite vatten här.
Så det får du.
Så att när ni inte undrar vad det är för någonting jag gör. Vi har gjort sådana intervjuer, du och jag, vid tillfällen när man undrar vad... Ja, nåväl.
Det kan vi ta i en annan podd.
Nej, men det kan vara så att det möjligen finns någon liten välkommen tillbaka.
Mm.
Men vi ska ju också komma ihåg att, jag menar, Rumänien och Moldavien brukar ju ge varandra jättehöga poäng. Nu har ju Moldaviens tv-chef fått avgå.
Mm, just det, för att det inte gick
tillräckligt
bra.
För att man inte gav Rumänien 12 poäng.
Exakt.
Och det är klart att då förstärker det varandra. Men jag tror också att både Moldavien och Rumänien har ju stannat hemma med hänvisning till att, nej, men vi har haft för låg kvalitet i våra uttagningar. Och då har man tagit ett steg tillbaka, funderat över sin process, hur ska vi göra? Och så kommer man fram till någonting mycket, mycket bättre.
Mm. Ja, och ska sägas att oavsett om de här hade kommit tillbaka eller inte, så hade jag tyckt att de var så här pass bra. Absolut, det är välförtjänta placeringar för båda.
Ja, men Moldavien var ju en av mina favoriter som jag också inte förstod varför den var så lågt på oddsen.
Nej.
Den slutade ju 4 hos tittarna.
Ja.
Och det hörde jag nog omedelbart när jag hörde den. Men det var ju också, som sagt, den största vinsten i en nationell uttagning någonsin.
Mm. Som också kan frågas.
Om man ska tro på de siffrorna.
Ja, men nu ska vi väl prata om vår fantastiska Felicia och Team Sweden då.
Ja, och hon gjorde ju verkligen det här fantastiskt. Det hade inte gått att göra bättre.
Nej.
Men det var en intressant upplevelse att följa det här lite på plats när vi faktiskt hade lite motvind.
Mm.
Att liksom det kändes lite grann som att vad vi än gjorde så trodde folk mindre och mindre på oss.
Ja!
Och det visade sig vara korrekt.
Ja, exakt.
Tyvärr. Det var en intressant upplevelse att känna den, för vi är så ovana i Sverige.
Ja, för vi brukar ju alltid ligga i alla fall topp 5 på oddsen, och då finns det alltid ett hopp på något sätt.
Ja, men vi är alltid ändå med i snacket om att vara i toppen. Det här att vi ingen överhuvudtaget trodde på oss, att vi var nere 15:e plats på oddset. Det var lite udda. Jag tyckte man märkte det på hela delegationen.
Ja.
Att det, liksom, det blev lite deppigt.
Mm.
Och också, nu blev det ju ännu värre då när Felicia blev belagd med talförbud.
Ja.
För det är klart, då kunde man heller inte gå ut och göra sociala medier. Man kunde inte mingla med andra. Man kunde liksom inte synas.
Nej.
Och här tror jag också att det hänger ihop med att på hotellet där Sverige bodde, jämför vi Basel, då var Italien där och
Island var där, Australien var där.
Ja, och det var liksom lite liv och rörelse på hotellet. Nu bodde man bara med Tyskland.
Ja.
Det fanns ingen annan.
Nej.
Och man har dessutom gått ut som önskemål från EBU att man inte ska ha intervjuer och media på hotellen. Därför att man menar att det här ska vara artisternas hem, det ska vara ett safe space och sådär.
Ja, det är skillnad från Basel där det var... Hela tiden var det media där.
Ja, nej, men då, det sa EBU till då också.
Ah,
men
okay.
Det struntade Sverige i.
Ja, jag fattar.
Det var så enkelt.
Mm.
Men nu liksom, då blir man ännu mer isolerad. Då,
ja.
Klart, då matas man bara liksom med negativa nyheter på något vis.
Mm.
Så att jag tror att hela teamet lite grann drogs ner i det
där. De var inte riktigt i bubblan.
Nej, de var liksom, precis. Nej. De var utanför bubblan och tittade in. Så det var känslan jag fick snarare än något annat. Men det avspeglades ju verkligen inte i hennes framträdande.
Gud, nej.
Hennes finalframträdande var nog det bästa. Jag tyckte också att hennes juryrep på måndagen
var otroligt.
Helt fantastiskt.
Ja.
För där satt verkligen sången till 100%. Mm.
Det var det verkligen. Och det är därför jag är så förvånad att inte juryn gav det mer poäng. Men jag har också sett folk som liksom säger så här att men det är ju en låt där minst 50% är instrumental.
Mm.
Finns inte så mycket sång att bedöma då heller,
om
man ska vara krass. Sen är det ju bara så att det fanns helt enkelt andra bidrag som var häftigare och bättre, och trots hennes sånginsats hade andra kvaliteter.
Ja, och sen är det ju inte så att juryn bara sitter och bedömer sångkvalitet.
Självklart inte, det vet jag ju. Men,
sen
det var ett coolt nummer också.
Jag har också väldigt svårt att förstå att Cypern slog oss hos juryn med 6 poäng. Låt vara att det var då Grekland ger en 12, men helt oavsett. Den tog lite faktiskt, den kände jag var lite jobbig. Jag gick tillbaka och lyssnade på vad du och jag sa i vintras när vi precis hade fått höra låten.
Efter uppspelningen?
Efter uppspelningen, för vi hade ju Felicia här och intervjuade. Det var en superhärlig intervju. Vi blev ju lite kära i henne båda två.
Ja.
Men vad sa vi faktiskt om låten? Nej, men det ska bli väldigt, väldigt spännande. Och det är också som sagt svårtippat. För att Felicia är ju en person som ändå går in i medvind. Jag vet inte riktigt vad spelet hade för tittarsiffror. Men det är faktum
ganska
att...
Ganska bra.
Ja, men jag har ändå fått för mig att det var ganska bra tittarsiffror på det.
Ja.
Och att ihop då med Masked Singer, som hon ju också vann, så är det ju på något vis en person som, trots att hon då har mask hela tiden, nu på något vis är känd som en kul, ung, rolig tjej som kan sjunga jättebra och ändå har en viss förförståelse i en stor del av befolkningen. Och också med sin historia, som ju en, åtminstone en del känner till, liksom fått sympati och bli en person som man vill att det ska gå bra för.
Ja.
Men, och andra, i andra vågskålen ligger då, som sagt, den här låten är ändå ganska smal, tror jag.
Ja.
Så det kommer att bero väldigt, väldigt mycket på numret, hur hög tröskeln blir, tror jag, för hur tittarna kan ta till sig den och inte.
Mm.
Så att jag tycker också att den är jättesvår att tippa.
Ja! Det är så svårt. Mm. Ah, jag vet inte heller. Jag vill som sagt att det ska gå bra. Jag tycker det här är en av de bästa den här veckan. Men jag förstår ju att ska det tilltala åldersgrupper, då måste de kanske gå först då, att de får flest röster.
Ja, och det, så, sådana två av platserna som ska vidare tillsätts ju trots allt på antalet röster.
Ja, så och att, det för, ökar ju hennes chanser att ta en av de där platserna.
Absolut.
Nej, det är fasen. Den här veckan kommer fasiken inte tippningen komma först på fredag, tror jag. Alltså det är jättesvårt innan man har sett det den här veckan.
Ja, det är det verkligen. Höra studioversioner här hjälpte mig inte mycket. Nej. Det gjorde det inte.
Jalla, jalla!
Nej, men det är lite intressant tycker jag att vi, när vi har hört den här låten i startfältet i Göteborg, alltså deltävling 2.
Mm.
Alltså vi gillar det, det gör vi ju.
Det gör vi.
Men vi är också helt medvetna om att det är smalt.
Ja.
Det tilltalar inte alla.
Nej.
Vi tar upp den här masken och säger att det här skulle ju potentiellt kunna vara ett problem, men vi tror att i den svenska kontexten så kommer det funka. Men egentligen så ger vi ju en väldigt massa svar på varför det här inte alls funkar i Eurovision.
Ja, alltså för det är ju inte så att vi sitter här och säger det här är vinnaren i år. Nej. Det här är klockrent direkt liksom. Utan vi sitter ju där och det är svårbedömt, det beror på numret.
Vi tror att den har en chans att gå först och vinna i Göteborg.
Ja, men inte ens det är vi säkra på.
Nej, inte ens det är vi säkra på.
Nej, nej. Nej, det här kan ju vara förklaringen.
Och då är det så
vi lätt. Vi har gett oss själva svar.
Ja, men det är så här, det är liksom på något vis, det är så lätt att dras med.
Mm.
Men allt det vi sa då är ju giltigt när vi nu ska analysera varför det blev en 20:e plats.
Ja,
här var en tjej som du inte såg hela ansiktet på.
Mm.
Om du inte vet varför, vi har ju sett jättemånga kommentarer som är liksom, har de fortfarande covid i Sverige?
Ja.
Jättemånga unga som liksom på riktigt får liksom så lite traumatiska minnen, att man förknippar det här numret med något läskigt, med munskydd liksom, att usch, det där vill jag inte tänka på än. Så att vi hade det så. Framförallt då i länder där munskydd var obligatoriskt på riktigt överallt och sådär. Men också kommentarer, men sjunger hon? Varför vill
exakt,
hon
man ser inte munnen röra sig, nej.
Så att jag tror det, och sen att låten då också, nej, den är inte för alla, EDM är inte för alla.
Nej. Det är ju väldigt västerländskt.
Väldigt västerländskt.
Väldigt svenskt till och med, skulle jag vilja påstå.
Skulle till och med kunna säga nordiskt.
Ja. Ja.
Och det är väl lite grann så att vi lever ju här uppe, vi har haft Swedish House Wives, höll jag på att säga.
Men de har vi också haft.
Nej, men då har vi haft Avicii, Kygo i Norge. Och så, alltså, vi har den typen av musik här uppe, men det är väldigt skandinaviskt.
Ja men och, så här. Vi är så otroligt bortskämda med att det alltid är en topp 10-placering. Och det trillar in poäng och vi får liksom så. Så att vi behöver ju bara spola tillbaka bandet 20 år. När det alltid var så här.
Ja.
Alltså det var ju ett hok där fram till Anna Bergendahl när det alltid var så här.
Ja, vi låg på 18, 19, 21 plats
någonstans. Exakt. Och jag menar att det händer en gång. Jag tycker absolut inte vi ska vara ledsna för det. För att vi är stolta över Felicia. Vi är jätteglada över vårt bidrag. Hon gjorde allt hon kunde. Jag är inte alls bitter över det här.
Nej, nej. Absolut inte. För hon gjorde det absolut bästa hon kunde.
Men det var bara inte det folk ville ha i år. Och så är det.
Och som hon sa. Jag vet, ska vi spela det klippet? Vad hon sa när vi pratade med henne på natten.
Ja, när vi grät tillsammans.
Ska vi köra en gråt tillsammans?
Ja, ett, två, tre.
Nej, men vet du vad? Känns det verkligen så hemskt?
Ja, men det gör det.
Det gör det.
Ja, men det, alltså, det är ju inte en kul placering.
Nej.
Men, ja, alltså så här. Det är så onödigt att jag ska gå och älta det. Att så här, det har hänt nu. Det får vara som det är. Och jag får bara acceptera läget.
Ja. Och hur kände du då när du satt i green room och liksom fick de här poängen?
Vilka poäng?
Du fick ändå 16 poäng.
Ja, men det fick jag. Nej, men alltså jag kände mig typ så här. Ja, jag vet inte. Det kändes... Jag hade velat ha mer för
mig. Ja,
men alltså, vad ska man göra? Alltså jag bara kände så här, okej, men det går inte så bra här nu, så jag kan gå och kissa och så kommer jag tillbaka sen och se vem som vinner.
Ja. Men hur kommer du landa i det här nu? Kommer du vara bitter eller kommer du liksom åka hem nu och ändå sova på sakerna och tänka att du har gjort Sverige stolt och du gjorde ett fantastiskt jobb?
Alltså inte bitter alls. Som sagt, jag ångrar liksom aldrig någonting jag gör, utan jag lär mig av vad jag gör och jag är jättestolt att jag gjorde den här resan och att jag åkte hit. Och ja, men det känns helt, helt fantastiskt att kunna säga att man har gjort det här.
Mm.
Men det är klart jag hade önskat att det var annorlunda resultat.
Det hade vi all.
Ja, exakt, såklart. Alltså, verkligen.
Men du, hoppas att du får vila lite nu efter de här veckorna. Mm. Och sen är du fortfarande vår hjälte. Det är vi som har röstat fram dig.
Ja.
Så vi är stolta.
Verkligen. Ja. Jag hoppas det.
Ja.
Tack.
Jag tycker ändå det är skönt. Jag hoppas att hon talar sanning. För hon känns som en person som skulle kunna gräma sig över det här länge. Men sätter på ett brave face och säger nej, jag kommer inte vara bitter över det här. För är du den här typen av tävlingsmänniska så är det svårt. Men vad jag upplever på sociala medier den här veckan så verkar hon ändå ha tagit sig vidare och sett vilket lyft det ändå har gjort. Hur många streams den här låten har fått och hur mycket kärlek hon också har fått. Hon var ju rädd att svenska folket skulle vara sura och besvikna. Men hon har ju faktiskt mestadels bara fått kärlek.
Ja, går man in och läser kommentarerna på Mellos officiella Instagram till exempel, så är det ju, ja, men det är ju 1 på 100 som är sur.
Ja.
Resten öser ju bara kärlek över henne. Så att, nej, och för tävlingen, för Melodifestivalen, nej, det befäster är väl snarare att vi har förtvivlat svårt att få fram låtar som tilltalar tittarna i Europa. Det är ett problem vi har dragits med sen alltid. Egentligen.
Ja, för det vi oftast får våra topp 10-placeringar på är ju juryns poäng.
Ja, så är det ju. Och nu fick vi då...
Kaj är väl då undantaget, men då skickade vi något quirky.
Ja, men exakt. Kaj var ju var potentiellt en sån som hade faktiskt kunnat vinna. Det är lite ifs and buts där. Men dels hade vi Israel och så hade vi ändå en exakt, eller så här, en konkurrent i exakt samma fack med Tommy Cash.
Ja, men jag menar, där blev vi ju ändå vad blev vi hos folket?
Det är 3 totalt. 2 om man räknar bort Israel då.
Ja, exakt. Mm. Så att...
Och även Loreen var ju 2. Men hon var trots allt bara 2.
Ja.
Till och med Loreen. Mm. Så att vi har ju förtvivlat svårt att få till det där.
Mm.
Och jag vet verkligen inte vad vi ska göra för det. Men jag tror att ett första steg, det tror jag verkligen
Ring
är...
Benke och Kisha!
Jag återkommer till det här röstningssystemet. Va? Att, och första steget är verkligen att ta bort... Det där med att man ska kunna rösta lika mycket på alla röster, så att det som verkligen sticker ut får en chans. För idag har det inte ens en chans i Mello.
Men ska man inte börja ändå och ta in fler bidrag som sticker ut också då? Kanske?
Det skulle man också behöva. Jag tycker ändå att vi har en del sådana.
Nu kritiserar jag mig själv här som jurymedlem. Men...
Ja, men jag tycker ändå att vi har en del sådana som åt olika håll spretar. Ja. Alltså vi har haft... men i år hade vi ju Lil Al-Fadji, vi hade Junior för all del. Vi har haft Alexa, måste väl ändå säga, spretat åt ett annat håll.
Ja.
Uje Brandelius sprutade ut åt liksom ett helt annat håll.
Jag skulle säga Dolly Style.
Ja, absolut.
Alltså jag tror att Dolly Style hade funkat i Eurovision.
Det tror jag också.
Men, alltså låt oss ta...
En catchy refräng kommer alltid att tilltala tittare.
Mm.
Det är jag helt säker på.
Alltså Dolly Style for Bulgaria, säger jag. Jag ska komma med ett förslag här. Vi kör inte Mello, vi väljer internt Dolly Style bara.
Ja.
Mm.
Tror kanske att du inte riktigt har folket med dig på den modellen. Men nej,
vi har ju också redan skrivit på för 2027 och alla arenor. Så
ja.
Så det blir
nej, men det där är ju någonting, det pratade vi om direkt efter Melodifestivalen också, att det här nya uttagningssystemet som SVT har haft i år när 4 personer har delat på makten är ju ytterligare ett sätt att verkligen smeta ut det här. Och jag tror inte att det är bra. Jag tror att vi behöver gå åt andra hållet. På 30 bidrag så måste det finnas plats både för de så att säga stabila Spotify- och radiohitsen och den där kryddan som i många fall kommer att floppa. Men i vissa fall kommer det att bli evergreens och fantastiska minnen som vi kommer att leva kvar i generationer. Det är då vi kan få sådana.
Exakt, för vad det känns som i år är ju att målet har varit att alla Mello-låtarna ska bli Spotify eller radiohits på något sätt.
Ja.
Att det är det som har varit målet med Mello. Det tycker jag nog, alltså det kan det få vara för hälften. Men det kan inte vara bara det.
Nej, alltså ekonomin i det bygger på att en stor del av låtarna blir det.
Såklart, för annars skulle inte skivbolagen vilja vara med.
Nej, och det är också det som kommer att locka den stora massan tittare och det här. Jag är helt med på det, men som sagt, vi har 30 låtar i 5 program.
Ja.
Det borde finnas utrymme att vi vågar chansa lite mer åt olika håll. Det behöver ju inte vara, som sagt, Lilla Fadji knäppt.
Nej.
Utan det finns säkert något quirky indie-poppan som gör något skumt. Det finns... ge mig någon samisk acid house.
Ja, varför inte?
Men det är alltså någonting som bara är sådär, gud, det här har vi aldrig hört.
Exakt. Kolla på Bang Ranga.
Ja.
Det hade vi aldrig hört. Och vad vi älskar. Mm. Scarlett skulle kunna göra Bang Ranga.
Jag tror deras det var Wicked Little Tango.
Ah.
Alltså det är så här, får de till det så skulle de...
Alltså, ja, Scarlett nästa år.
Ja, men de behöver få till det.
Ah.
Och med nummer som inte är liksom tredje gången vi ser samma nummer. Ja. Utan de behöver något helt annat. Men de kan vara de där quirky, konstiga grejerna som bara, va?
Ah.
Vad gör de?
Men du, där har vi något. Där har vi det! Jag glöm Dolly Style. Nu kör vi Scarlett. De har ju faktiskt gjort en duett. Det kanske kan bli det. Men nu kommer jag göra ett ämnesbyte med min fråga här.
Ja.
Kommer det verkligen bli 5 deltävlingar och 30 bidrag nästa år? För vi har ju faktiskt fått en förändring i ledningen i Melodifestivalen.
Ja.
Och besparingskrav på SVT.
Precis. Melodifestivalens projektledare Anders Wisbacka, som vi ju intervjuade i januari var det väl?
Mm.
Det kan ni backa tillbaka till om ni har glömt bort. Han har ju bestämt sig för att tacka ja till ett avgångsvederlag och sluta därmed. Men han slutar inte för den 1 december. Så att han kommer ju jobba fram tills dess. Och då är ju hela urvalet, processen och alltihop det. Så det är jag ganska säker på. Jag är också ganska säker på att SVT aldrig någonsin skulle vilja minska de här 6 veckorna.
Framförallt vill väl inte Live Nation det, som är den som faktiskt driver turnén, och så länge man säljer ut arenor och tjänar pengar på det så...
Nej, men och SVT dominerar fullständigt tittartoppen i de här 6 veckorna. Och den som minns kontentan av Anders Wisbackas var, han bryr sig om 2 saker. Det är budget och tittarsiffror.
Ja.
Och då skulle, om SVT har 2 miljoner linjärt och ytterligare 800 000 på play liksom 6 lördagar i rad.
Mm.
Man minskar inte det frivilligt till 5.
Nej.
Det är aldrig.
Nej, det är sant. Det finns annat att spara in.
Ja, men exakt. Mm. Det gör man inte. Men vi får se vad det här får. För det är klart, det kommer ju då bli en ny projektledare. Och vad den personen då kommer att tillföra och vad den vill göra, det ska ju skrivet i stjärnorna.
Mm.
Men det är som sagt ingenting som kommer att ske för nästa år. Anders Wisbacka är kvar fram till 1 december.
Just det. Men det kan ju fortfarande förändras då hur låtar tas ut och så vidare. För man kanske kände att det varit inte bra. Man kanske går tillbaka till föregående sätt eller gör ett helt nytt sätt. Alltså,
ja.
Det är en spännande tid ändå det här.
Ja, men Melodifestivalen, du sa ju Anders också, alltså, han har aldrig varit med om att man utvärderar så mycket.
Nej,
någonstans exakt. Som man gör på Mello. Och det... Nu var det ju en stor del av dem som direkt efter Mello drog iväg egentligen och började jobba med Eurovision. Uh-huh. Så att det är först nu man får lite lugn och ro och tid att liksom titta på Mello. Vad ska vi göra till nästa år? Hur ska vi göra det här?
Mm.
Vi ser till exempel att det är öppet nu att nominera till Hall of Fame.
Just det.
Om ni är sugna på det, gå in på Melodifestivalens Insta eller i Mello-appen så kan ni nominera där. Det tycker vi är kul. Vilka vill vi se invalda i vinter?
Jag ska nominera nu.
Ja?
Ja.
Vågar du berätta vem?
Jag ska nominera Robin Stjernberg för hans Andra chansen vinst.
Ja.
Den enda som har vunnit för Andra chansen. Det förtjänar väl en liten Hall of Fame.
Mm.
Ja.
Vad skulle jag sagt mer?
Kan man fått betalt av Robin för det? Men det behöver vi inte säga högt.
Sen nu gud, tappade jag bort spåret helt och hållet.
Ja, förlåt. Hall of Fame var vi på.
Jo, men det pågår. Vi vet ju att det är flera låtskrivare som redan håller på och jagar artister och skriver låtar. Det har redan varit igång. Karin är ute och träffar folk. Hon passade på när hon var i Wien och träffa lite människor från olika skivbolag och minglar runt och sådär. Så att arbetet är ju redan i full gång verkligen för Mello 27. Men vi kommer att ta en liten paus.
Tack och lov.
Ja.
Men vad vi kommer att göra, det är ju att uppdatera på Instagram om det händer någonting, om vi ser någonting, om vi är någonstans och träffar en melloartist. Vi ska ju på Sony Live nästa vecka till exempel, där kommer det dyka upp en och annan bekanting.
Och förmodligen kanske en och annan som kommer att tävla så småningom.
Exakt, men det vet vi ingenting om.
Det vet vi ingenting om än.
Nej. Men vi har ju faktiskt en liten lyssnarfråga till som jag ju vet svaret på, men inte våra lyssnare. Så jag frågar, du påpekade under avsnittet i Wien att du har lämnat en idé som gjort avtryck som du ville se om den var kvar. Det vill säga, är snabbreprisen bak och fram?
Ja.
Förklara.
Ja, nej, och det är klart, för vi har ju fått naturligtvis många fler lyssnare än när vi var i Malmö. Så att, ja, jag kan förklara. Det här kommer sig alltså av att i början på 00-talet så experimenterade man lite grann. Det var ju bara telefonomröstning då som gällde. Och för att inte då de med tidiga startnummer skulle lida, så experimenterade man vissa år med att vända på snabbreprisen, så att den istället gick, istället från nummer 1 till 25, så gick den från nummer 25 till 1.
Ja.
Så att det sista du såg av snabbreprisen var den du hade liksom hört för längst sen.
Ja.
Ja. Och det är ju väldigt svårt att veta naturligtvis, för man kan ju aldrig jämföra vad som hade blivit med det ena eller det andra. Men de åren man gjorde det här, så gick det faktiskt, man har gjort det även i junior 2 år, så gick det faktiskt väldigt mycket bättre för de låtar med tidiga startnummer.
Okay.
Så att Zertab vann till exempel för startnummer 4 2003. Och jag tror, om det var junior i de 2 åren man hade, så var också så här, vinnaren kom från startnummer liksom 2 faktiskt. Vilket är första gången. Och också så här, 2:an kom från nummer 3. Men det var, jag minns inte exakt, men det var väldigt... Det verkade som att det fanns en sån effekt. Så att någon kväll när jag satt med Björkman inför Malmö 2024, så tog jag upp det här som han blev lite intresserad av och började titta på. Och så kom vi fram till att man skulle kunna testa åtminstone att ta den sista snabbreprisen i omvärd ordning. Ja, om det är så att det är så att det hjälper dem som har ett tidigt startnummer, ja, då är det väl jättebra.
Ja.
Sen har man ju därefter också då öppnat så att man kan rösta över hela under hela programmet.
Exakt.
Så att jag har ingen aning om det här har någon som helst effekt längre. Men det är fortfarande så att det var min idé att göra, det var jag som uppmärksammade Björkman på det. Och den är kvar fortfarande.
Den är kvar. Vi fick se den i Wien också.
Ja, och det är lite så jag sträcker på mig varje gång.
Ja, alltså för oss som kommer från att vara fans till att vi faktiskt båda två har haft effekt, alltså påverkan på det här, det är ju helt otroligt.
Det är lite, även om det är liksom aldrig så lite och i kanten, så
ja, men
ändock, ja,
absolut.
Man får vara nöjd med det lilla.
Ja.
Nej, men och sen, ja, vi brukar ju vakna till liv någon gång i september.
Ja, när det börjar buzzas och snackas och,
ja, och vi känner att vi har vilat ut och börjar bli lite sugna på det här igen.
Ja.
För just nu är det känns lite avlägset att sätta sig i en islada någonstans i februari.
Ja. Det gör det, men det vet du, rätt vad det är så är vi där. Det går så jäkla fort.
Det gör ju det, herregud.
Ja, och inte blir vi yngre.
Ja, verkligen inte.
Med det så ska jag väl lite vemodigt säga tack och hej för den här säsongen. Ja.
Ja, vi är på återhörande när det blir.
Vi poppar flaskan och säger tack snälla ni för att ni vill följa med på våran resa. Utan er fick vi inte göra det. Welcome to the riot. Come on, surrender to the blinding light. No one's gonna sleep tonight. Welcome to the riot. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga, bangaranga. I'm the bangarang. For no reason, I'm a mover, I'm a teaser. I don't follow, I'm the leader. Let me hype you up, let me hype you up. I'ma let you get so hooked. I'ma leave you shook.